Men då rullar vi igång. Hej på dig, Jakob. Hej,
hej på dig,
är du laddad och redo för ännu en poddvecka?
Ja, det är jag absolut. Även om jag någonstans för saksupplysningens skull poddar på liksom ångorna av den energi som jag har kvar från veckan som har gått någonstans. Det är... ja, vi kommer tillbaka till det sen. Men det är väl så här klassisk skoltradition, övernattning på skolan, ont om fritidspedagoger som ställer upp, ont om personal som ställer upp och många elever som är jävla taggade. Jakob, kan inte du jobba till? Jo, det kan vi göra. Och så sitter vi här dagen efter och jag längtar efter att så fort den här podden har kommit ut kunna ta med en liten tupplur så här på lördags eftermiddagen typ. Om vi ser så.
Men det är ändå härligt. Det är ändå härligt. Mm, mm. Och jag tänker att det är ju fantastiskt sätt att rulla igång en podd. Eller det är ett sätt som något att rulla igång en podd. Och den här podden hittar du som vanligt på iTunes, Acast och på vår eminenta hemsida skolsverige.com där du också hittar lite extra material om vi pratar om någon artikel eller så som du är nyfiken på. Så besöker man skolsverige.com. Kom, eller hur?
Ja, så är det. Och jag tycker vi kan lika när rulla vignetten på det. Vi här i Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan, med Karin Berg och Jakob Mölstam. Yes, alltså Karin, vi är igång.
Ja, vi är ju det och jag har haft en vecka som liksom mynnade ut i någon slags lite ångestladdad vecka.
Oj.
Har jag haft.
Berätta mer.
Ja, alltså, och det är ju så där märkligt hur saker blir och hur saker tar sig ut. Men vi har ju då haft, i början på veckan hade vi sambedömning av våra nationella prov. Och jag satt först då i förra veckan och så bedömde jag liksom själv. För det är ju så, jag har ju som 20 uppsatser tror jag som jag bedömer själv. Och sen så. Mm. Och sen har vi då så möts vi upp då vi som har bedömt samma ämne och så jämför vi våran bedömning och så är vi glada och så går vi ut. Och nu har vi gjort detta sedan 2011 så vi är grymt duktiga på det ska jag säga.
Är det samma pedagoger sedan 2011?
Många, men alltså, vi har ju en stomme som är samma. Och sen har det ju kommit nya och andra har slutat och sådär. Men vi har en rutin på det här numera så att det går så jäkla smidigt. Det är väldigt bra. Men så, när jag satt förra veckan och bedömde så tänkte jag det är fantastiskt vad bra det ändå går för våra elever. Vad duktiga de är. Och, snygga formuleringar. Det är inga problem att skicka de här eleverna till universitetet. Det här kommer att gå bra. Så var min känsla förra veckan. Mm. Och sen då fick jag tillbaka mina uppsatser. Och jag får tillbaka dem och du vet min och så avkodar man dem och så ser man hur det har gått för var och en. Och generellt sett så har jag ju förstått nu när jag har lugnat ner mig lite har det ju gått väldigt bra för väldigt många. Men när jag liksom du vet i första läget när man avkodar man säger nej, och man är så jäkla känslomässigt engagerad i det där du vet, och den har inte nått det resultatet som den eleven vad den eleven kommer att bli besviken, eller den eleven nej, hur gör vi nu och den där känslan som man får precis, den är långt ifrån professionell. Men samtidigt så för det är den inte.
Det kan vara ett engagemang, eller hur?
Ja, absolut. Men den är ju liksom ingen du kan gå ut med. Eller liksom, du kan inte
neutralt, i alla fall.
Nej, och den är inte, utan den är ju liksom, den är känslomässigt baserad. Och det har jag funderat lite på den här veckan, för att man börjar ju liksom, jag gick ju hem då i tisdags och rannsakade mig själv. Vad skulle jag ha gjort annorlunda? Hur skulle jag kunnat fångat upp det här? Varför blev resultatet på det här sättet? Du vet så. Och hade liksom, för att det var ju sent på tisdag eftermiddag jag fick klart för mig vem som hade skrivit vilket resultat. Och sen låg jag hela natten, du vet, och funderade och funderade och rannsakade min undervisning och rannsakade läsåret och du vet hela utvärderingen. Och sen kom jag tillbaka på onsdag morgon, och som tur var så hade jag ganska lite undervisning på onsdag morgon. Så jag kunde sätta mig med mina elevers liksom varje uppsats. Och se vad det var som hade gått bra och vad som hade gått dåligt. Och liksom formulera den feedback jag skulle ge till eleverna. Och då såg jag ju faktiskt att det var inga konstigheter alls. Det var ingenting som var så himla tokigt som man skulle kunna trott. Men du vet, ge det här beskedet till eleverna som ska igenom samma känslomässighet som jag innan de landar i att de faktiskt har att resultatet ändå var ganska okej. Det finns någon laddning med de här proven som inte är hälsosam. Det är väl det jag vill komma fram till. För att vi vill att de ska betyda så mycket, och någonstans så är det ju bara en uppsats skriven under väldigt stort ståhej där alla vill göra väldigt bra ifrån sig, så att ibland blir det tokigt. Och det glömmer vi liksom bort.
Men det är liksom nationella provet, det är uppsatser, så det man går in, man sätter sig i ett rum och så ska man skita ur sin text om ett ämne och sen går man därifrån.
Ett ämne som man då har förberett sig för innan man har läst ett antal texter med väldigt hög lixnivå. Alltså väldigt komplicerade texter som man har läst den här gången.
Och den får man med sig när man går dit? Eller när man
tar med den får man någon vecka innan.
Får man ta med sig den in i salen? Liksom?
Jajamän. Och så ska man då citera.
I veckan som gick så var det också ett stort jämförelsevis, ett stort uppror. Det är 660 språklärare gick upp och var så här: men nationella proven och liksom, alltså betygen och alltså provresultat och betyg på prov och grejer, liksom att det förvirrar och lurar elever. Har du tagit del av den debatten någonting? För jag ser ju, alltså, som icke-betygsättande lärare så är jag inte riktigt med på hela grejen, även om jag snappar upp en del.
Jag har sett den detaljen, och den handlar om faktiskt motsatsen till det jag pratar om nu. Nämligen, för att det är ju så att nationella provet i svenska mäter två saker. Den mäter tre saker. Den mäter muntlig framställning, den mäter förmågan att kunna argumentera, och då ska man visa det muntligt i det här fallet. Men kunskapskravet är förmågan att argumentera, så det är som oavsett om det är muntligt eller skriftligt. Och sen mäter det också vetenskap, alltså förmågan att sovra och välja ut text, liksom, ja, sovra bland källmaterial och då kunna utreda en text på en hög vetenskaplig nivå. De tre grejerna mäter nationella provet, och då är det totalt sju kunskapskrav. Och då är det ju så att en elev på nationella provet kan då få resultatet F på den skriftliga delen, C på den muntliga delen och då få ett E totalt i slutbetyg på provet. Men det betyder ju fortfarande inte att eleven har uppnått kunskapskravet vetenskapligt skrivande när man då sen ska sätta betyget på eleven. Vilket då betyder att du som lärare, om du inte har något annat material där eleven har klarat att skriva vetenskapligt, faktiskt är skyldig att sätta ett F på eleven i då en obligatorisk kurs. Och då handlar detta om, i engelska fungerar det på likadant sätt, att man slår ihop de tre delarna och så blir det ett provbetyg. Som inte alls blir detsamma som ett
ja, för när man slår upp det så är det inte på samma sätt som när man slår upp olika underlag för betygssättning.
Precis.
Okej, men då förstår jag poängen. Och då särskilt, när man säger att det ska särskilt beaktas nationella provresultaten för betygssättningen, så ser man att det här ska hänga ihop med det här. Men
ja, och det kan det för... inte göra det. Och det är
jättebra
det som blir
problemet. Nu fattar jag. Fast att jag är helt jävla slut i hjärnan så förstår jag precis.
Mm.
Guldstjärna till dig. Det är min betygssättning på din sammanfattning.
Ja, men det är ett väldigt stort problem. För att det är ju så att om jag nu då sätter F på en elev. Mm. Jag har flera elever. Det har hänt mig flera gånger genom åren. Mm. Där detta händer. Muntlig framställning är inte speciellt svårt. Vetenskapligt skrivande är skitsvårt. Vi övar vetenskapligt skrivande tills vi gråter och det går inte i alla fall. Mm. Då är ju jag skyldig att sätta F på den eleven. Mm. Sen ska tre en obligatorisk kurs om du läser studieförberedande, du får ingen studentexamen om du inte klarar svenska 3. Föräldrar ringer och är förbannade, de klarade ju ändå nationella provet. Där har du problemet. Och det jag förstår språklärarna i ännu högre grad, för där är det ju i engelskan mäter det 3 delar. Där kan man ju då misslyckas på en del och då väger de andra 2 delarna upp den tredje delen i provbetyget, men du har ju fortfarande inte klarat 2 delar, alltså det är en jätteeländig situation faktiskt.
Ja. Nej, men jag förstår precis igen, och jag förstår också att det inte är samma sak, men det måste ändå, det var intressant båda de aspekterna, det som de träffade du träffade är väldigt intressant och säkert. Jag kan tänka mig att det lite tangerar också, det blir en krock någonstans som är ganska oschysst, att liksom det är en grej som både elever och lärare är så himla engagerade i. Och samtidigt så får man förutsättningar som inte är riktigt schyssta. Liksom så. Man borde respektera någonstans allt vad det betyder. För det engagemanget som du känner och som du beskriver för betygssättningen och för resultatet som kommer ut. Och liksom hur man någonstans står och faller med sina elevers framgång. Så känslomässigt, för man vill dem så himla väl. Det är också för att det är så himla himla viktigt. Och är det någonting som man kan säga om liksom professionalitet i det, så är det väl att alltså, för de som jobbar med liksom servicedelen i det, att de jobbar med att skapa förutsättningar för lärare och elever att prestera bra, så borde man ha mycket, mycket större respekt för hur viktigt det är och hur seriöst lärare och elever tar det på allvar om man bara ger dem förutsättningar att liksom göra det själv. Jag är inte alls säker på att man behöver en massa anvisningar och säger att så här mycket får det vara likt det här och det här, det ska vara si och så. Men jag ser in och petar och kluddar en grej som det hade varit liksom, ja, men som jag tror att lärare och elever kan ta bra på allvar ändå av sig själv. Är du med?
Ja, men precis. Och jag blir, det blir väldigt problematiskt åt båda håll. Nu vet vi att generellt sett så sätter vi högre betyg än vad det nationella provet ger. Mm. Och inte tvärtom.
Mm. Det behöver inte vara ett problem, tänker jag.
Nej, det behöver inte vara ett problem, men det gör ju att det som språklärarna bråkar om blir svårt, eftersom vi sätter generellt ändå om man tittar liksom.
Jo. Men min poäng är att liksom, när vi ändå vet att liksom, det är så otroligt mycket dagsform i den grejen, och jag menar liksom alldeles det som du känner när du får in det, liksom dina elevers resultat och alla känslor som finns där, det finns ju också hos dina elever när de går in och sätter sig och skriver i det. Så att göra ett antagande att många av dem inte presterar så bra som de skulle kunna göra är ganska lågt hängande frukt. Det är inte jättekontroversiellt att tänka att det här kanske inte är den perfekta förhållandena att liksom prestera på det sättet. Så att om lärare har så här, men jag har annat underlag härifrån där de egentligen visar på starkare kunskaper, så tycker jag att det är fullt rimligt att de flesta gör det.
Ja, egentligen. Absolut. Men jag har ju en elev faktiskt nu som kom och berättade. Jag hade en skitdålig dag, sa den här eleven. Och berättade precis, jag tror att jag har gjort det här och det här och det här. Och det var exakt det eleven hade gjort. För att den här eleven har väldigt god kunskap om sin egen prestation och hur den här personen jobbar. Det här är en elev som rakt igenom har presterat bäst av, ja, egentligen en av de bästa elever jag någonsin har haft. Men det här provet gick inget vidare. Men bara det att eleven själv kan tala om för mig utan att ens ha fått tillbaka det vad det var som inte gick bra visar ju på att eleven ska ha det där högsta betyget alldeles oavsett MP-resultat. Och det tycker jag liksom, den credden behöver vi faktiskt ge våra lärare. För att vi vet ju ändå vad de kan, och jag ska kunna stå inför universitetet alla dagar i veckan och säga att de kan det här eller de kan inte det här. Och Ja, men
det finns en parallell där. Det är lite som det finns en amerikansk rättspraxis som jag tror fortfarande gäller. Det handlar om att det är många brott där man liksom pratar om så här, three strikes-regeln. Att liksom, åker du dit 3 gånger för det här, då ska du få ett hårdare straff. För att man anser att liksom, då du per automatik uppfyllt att det här är ett återkommande problem. Att du inte lär dig, att det inte förbättras. Då måste du få det här och det här. Eller där man har liksom sätta lägsta straff. Att om du finns skyldig för det här och det här, då måste du få minst det här straffet. Och så. Där man går in från liksom lagstiftarhåll och på något sätt detaljreglerar professionella människors beslut. Vilka katastrofala följder kan få. Nu kan det få följa liksom på att miljontals människor sitter i fängelse mycket mer än vad de behöver göra. Men det är inte riktigt de besluten du fattar. Men någonstans är det ändå liksom, det är någonstans lika förutmjukande mot professionen. Att man ger sig in och börjar liksom se till det här att men det här är det som ska gälla. Det här är det systemet som ska vara på det sättet. När man inte, alltså från början är det bara, även om det har varit ett bra system och det har kunnat gå att översätta för det har varit på samma sätt, så har det fortfarande varit en professionell förmjukelse. Men sen när man dessutom tar två system som inte fungerar på samma sätt, så man sitter och funkar för äpplen och päron, det blir ett steg värre. Ja, det där, nu går jag igång på den betygssättningen fast att jag inte ens håller på med det. Shit, vad
nej, men jag tänker att det ska vi nog göra lite till mans, och vi ska nog chilla lite till mans också, för att det är ju inte hela världen. Jag har pratat väldigt mycket med elever denna veckan. Det är ju inte så att jag sätter betyg på dig som människa. Nej. Utan jag sätter betyg på dig för vad du kan just nu i den här stunden.
Och samtidigt så blir det ju ändå det då.
Ja, men det, ja, jag tänker det var, ja, jag vet inte, vi håller på med de här betygen. Men vet du vad? Jag vill veta mer om vad du har gjort i natt, höll jag på att säga.
Precis, ja, nej, men eller hur? Det finns lite olika grejer. Hur är livet från en icke-betygsättande lärares perspektiv?
Ja.
Dels finns det finns 2 grejer vi pratar om från den här veckan som har gått utifrån det, tror jag. Dels att jag har lagt ganska mycket energi på att förbereda undervisning. Lite inför nästa läsår, lite inför det här läsåret. Jag hade i mitt huvud en årsplan för liksom vad jag ville få ut av särskilt min NO-undervisning. Och då hade jag typ ett större område kvar. Och så att jag räknade efter. Och sen såg jag att jag har 7 lektioner liksom, med mina 5 år som ska sluta. Och insåg att det kommer inte bli riktigt vad jag tänkte. Och då hade jag lagt ganska mycket tid på att här, förbereda ett bra koncept. Handlar om biologi och artkunskap och lite så här ekosystem och lite så, men att näringskedjor, men att också jag vill lägga lite energi på att lära, att de ska lära sig liksom artkunskap, som är kanske det minst självmotiverande, om man tänker, som finns inom mellanstadiet biologi. Inte för att det inte är intressant, men för att det är inte alla som automatiskt är med på det. Nej. Och det kräver en del liksom kognitiva färdigheter, om man ska undervisa det som vanligt traditionellt, så som man inte alltid utkan utgå från alla har, det blir liksom inte så. Och särskilt vet du, i slutet på en termin när liksom en del börjar checka ut, så vad jag gjorde var att jag designade ett koncept utifrån alltså element från ett spel som jag spelar på min fritid, ett mobilspel, med liksom medaljer och skills och möjligheter att levla och lite olika uppdrag man kan göra och så. Så sätter jag ihop det till ganska avancerat projekt, och sen insåg jag att liksom, ja, men det känns lite så här som att kasta bort det och göra det, vet, i maj liksom. Men så kommer jag tänka på en föreläsning jag var på om design thinking och liksom princip, om man tänker liksom tankarna bakom makerrörelsen och det som man kan introducera från en makerkultur in i undervisningen, hur man designar saker, hur man utvecklar saker överhuvudtaget eller så. Alltså det är en rörelse som är fantastiskt bra på att liksom ta fram saker som inte fanns förut, eller förbättra idéer, eller förbättra produkter, eller förbättra liksom, ja, men så tankar. Vilket är en stor del av det vi gör. Så jag gick tillbaka till den och hittade en modell och var så här, just det här är det jag håller på med just nu. En 5-6-process där jag landar för, utan att gå igenom alla de här delarna liksom. Att så här, det jag gör med mina 5 år nu får bli en prototyp där jag testar den här modellen. För att jag ska kunna göra det i höst med mina dåvarande 4 och 5 år som inte kommer att vara samma elever som jag testade på nu då. Så jag hade diskussion med dem och jag pratade med dem och var så här, hörni, vi hade tänkt att vi skulle göra det här, men vi hinner inte det på 7 lektioner, för det är typ 15 lektioner kanske. Men jag vill att ni ska få testa det, och jag vill att ni ska få hjälpa till att tänka ut det här, om du tror att det kan bli bra. Jag har aldrig haft så motiverade elever på hela det här läsåret. Helt plötsligt, nu när de har börjat checka ut, när de, så här, vet, de har en nedräkning på tavlan hur många dagar innan vi får lämna det här skitbygget efter 6 år. Liksom. Den grejen. Men samtidigt är de så astaggade och det är skitkul. Mm. Och de kommer själva med så här feedback kring konceptet och idéer och så här, men de här nivåerna är lite för svåra, vi borde vara mer och mer så här. Hur ska jag göra det i höst, då borde vi tänka mer på de här bitarna. Och de yngre eleverna har ju fattat att det är någonting på gång, så de går och frågar dem så här, vad är det ni gör, varför är det så här? Och de bara, det säger ingenting, så hej, nej, nej, det får du upptäcka. De är så inne på den här grejen. Ja, det är skitkul. Och det är nice att få liksom så här, gå in i malrakan någonstans av ett läsår och känna att det handlar inte bara om att liksom så här hålla i och hålla ut eller att liksom knyta ihop, utan att man också kan få liksom småtesta lite inför nästa läsår. Det är super super motiverande. Vi ska prata mer om den här designprocessen någon annan gång, för att jag tror verkligen på det.
Ja, men jag tänker ju bara det du säger, för att jag var på någon föreläsning för många år sedan med någon sån här människa som hade lite just den typen av idéer just och hade tittat på motivationsforskning då, om att alltså, du är mycket mer motiverad att göra någonting som blir bra för någon annan om 10 minuter än som blir bra för dig själv om 10 år. Och vi missar ofta det perspektivet i skolan, och det är ju det som är. Om man säger till en elev att du får hjälpa den här andra eleven, då motiveras oftast den första eleven väldigt att nu måste jag hjälpa det här så det här blir bra. Vi tänker väldigt sällan så när vi designar undervisning, för att vi uppmuntras att vi ska göra individuellt anpassad undervisning och alla ska få sin liksom utmaning och hit och dit, men när egentligen utmaningen ligger i att faktiskt få göra någonting för någon annan, det är en utveckling i sig som vi inte så ofta faktiskt tänker på. Nej. Men som är väldigt, väldigt motiverande. Jag tänker att de här eleverna har lärt sig ofantligt mycket. Och det jag sitter här och funderar på är, hur ska du få den aspekten att leva kvar för de eleverna som ska göra det på riktigt till hösten?
Just det.
Hur ska de få den här... För dels så kommer de ju tycka det är skitroligt att göra någonting som de här andra eleverna... har gjort. Det kommer de ju vara lite nyfikna på. Men hur får man den här motivationshöjande effekten som du har fått nu? Det är en spännande sak att se om man kan få det en gång till.
Ja, verkligen. Verkligen. Precis. Och se om man kan hålla i det och göra det mer långsiktigt. Så. Det finns någonting i det. Vi ska komma tillbaka till det. Än så länge är det lite läsa prototyper och idéer. Men det känns sjukt intressant att få vara... Jag brukar ofta komma in någon gång innan sommarlovet i något sätt, vet, man längtar till nästa läsår lite grann, man har lite idéer och så. Men ofta brukar det komma med organisationsfrågor, eller det brukar komma med liksom, ja, jag ska få lägga så här mycket tid på det ämnet, vad roligt. Här blir det ganska detaljerat, och det blir ganska så här, ja, men jag vill testa det här och prototypa det här nu för att se vad finns det. Jag sparar jättemycket data, jättemycket anteckningar själv, och liksom att elever får feedback och utvärdera hela tiden för att kunna samla in sig, vad är det som finns det som är värt att hålla i, vad är det som är värt att byta ut och så. Men det är himla roligt att experimentera lite. Jag tycker det är kul.
Ja, men jag förstår det. Det är ju det som kallas undervisningsutveckling.
Ja, eller hur? Ja, men när man kommer in i det, när man får tid till det, det är jävla nice. Ja. Så det är det ena. Och det andra är det här med övernattningar och så. Om vi ska komma in i det. Det som gör att jag är lite osammanhängande, mer än vanligt. Det ingår ju någonstans i läraruppdraget, kan man säga. Man skulle kunna peka på det, bara att det finns en särskild bilaga i lärarnas kollektivavtal som reglerar lägerskolor och arbetstid och förutsättningar och så. Och det i sig är bevis för att det på något sätt ingår. Men jag undrar, kan man säga att det ingår för alla? Är det rimligt att förvänta sig att alla lärare ska delta i den sortens verksamhet, eller är det liksom acceptabelt att det ska vara på något sätt frivillig basis, eller borde man vara så solidarisk och säga nej, men några kollegor vill inte, så då borde jag väl låta bli, då borde alla säga nej.
Men vad spännande, står det i vårat kollektivavtal? Det blev jobb.
Vi har en särskild bilaga för vad som gäller, och där står det så att om man ska vara på en sån här och så här, då gäller det här och det här. Så jag kan inte innehållet i det. Jag kan inte.
Men då kan väl inte rektor beordra dig? Kan rektor beordra dig att du åker dit och dit?
Nej, det tror jag inte. Jag är hyfsat säker att det ingår i det.
Ja, men för det jag funderar på nämligen, för vi har haft den diskussionen också i veckan faktiskt. För att det dök upp, för att vi har ju en skola med väldigt mycket gamla anrika stipendier. Man kan liksom söka stipendier, och vi har, så därför så åker elever varje år, har vi en grupp elever som åker till Italien på språkresa gällande och med utbyte för på italienska, och sen har vi en som åker till Spanien, en som åker till Frankrike, en som åker till England och en som åker till Tyskland. Så det är 5 resor som varje år sker. Och det är ju inte bara att säga ta 20 elever och åka till Tyskland, utan det är ju, kräver ju en väldigt massa förberedelser och väldigt massa organisation, och det är intyg från föräldrar, och det är, det ska ju komma hit lite tyskar. Det är, vi har just nu en herrans massa tyskar och spanjorer på våran skola. Och de ska bo någonstans, så man får ju ha någon tysk boende hemma som lärare, och man, du vet, det är otroligt stort engagemang. Och sen så började det knorras lite från ledningshåll om att de 2 kompdagar som man fick om man åkte på en hel sån veckas resa, att det var väl lite väl mycket i komptid för att man åkte en hel vecka med elever och sen tog emot tyskar här. Och det, då tyckte väl vi att det var lite orimligt att arbetsgivaren var sur och inte ville vara generös när det kommer till såna här resor, för att resorna är ju väldigt, väldigt uppskattade av eleverna och väldigt lärorika, tänker jag, för eleverna, och någonting som man verkligen någonting som ger skolan själ, men jag har väldigt svårt att se att om min rektor skulle säga till mig, för det har jag tänkt att det är så skönt att språklärarna gör det, så jag slipper, för jag är oerhört osugen på att åka med 20 elever till en Stockholm, om jag ska vara ärlig. Det tycker jag verkar jättemycket inkräktande på mitt privatliv, höll jag på att säga. Men jag vet inte varför jag är inte alls sugen på sånt, men jag är ju väldigt, väldigt tacksam för dem som gör det, och jag har inga problem att då jobba för dem, eller du vet, täcka upp för att de ska få komp för att de gör det, för jag vet ju att det är väldigt värdefullt för dem som gör det. Jag tror så skulle jag vilja att det var, men det kanske inte är så. Jag kanske kan bli beordrad att åka till Stockholm.
Ja, precis. Det händer en bilaga L, så. Och rubriken är särskilt bestämt sig för lägerverksamhet och tillfälligt utflyttad verksamhet. Ja. Då är det så att det är lägerverksamhet som är det som kan gälla för förskola, skola och så. Och exakt vad det är för någonting, det förstår inte jag riktigt att läsa där, för det är liksom avtalstext, så det är inte riktigt. Kan förläggas utomlands för fördelaktigt arbete utöver den arbetstid, utges tidskompensation timme för timme. Utöver tidskompensation utges ersättning enligt bla 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 med belopp för ett tjänstgörande dygn. Innefattar OB, ersättning för jour och beredskap. Ingår även semesterlön. Alltså det är hur man ska kompenseras för det. Under tid för lägerverksamhet utges även traktamentet inga löneförmån utan avses bla 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 bla. Okej, det är 4 sidor av bara liksom formalia någonstans. Men jag tänker någonstans att det kanske inte är så man kan förvänta sig det av alla då. För det som du säger, det finns olika förutsättningar. Det finns olika liksom delar i det. Man kan se olika liksom aspekter av, är det värt det eller inte? Är det, vad kostar det? Vad kostar det inte för olika personer? Så. Jag förstår sig för att man kan ha liksom olika faser i livet när man är mer eller mindre liksom möjligt att vara flexibel med sitt privatliv. Liksom, för det är det handlar om. Ja. Jag åker till Tyskland ett par dagar med några för att kolla på det här och det här. Ibland kan det innebära att man måste planera om 17 saker, och ibland kan det innebära inget alls.
Nej, men precis. Jag tänker att i min framtid, när jag inte har 3 ungar som ska vara på 40 ställen, så kanske jag tycker att det är roligt att åka. Jag har ju väldigt svårt att säga att jag tycker det, men det kanske kommer en sån framtid när jag tycker att det är okej att ta emot tyskar i mitt hem. Men jag är inte säker på
att det är olika saker någonstans. Att ställa upp och åka med någon annanstans och att ta med folk hemma någonstans. Det tror jag är väldigt, väldigt olika processer, för det kostar olika mycket. Jag tror det kostar mycket, mycket mer att öppna upp sitt hem för någon annan än för att liksom ställa upp med det som är. Det jag tror är intressant är att så länge det finns en gråzon avtalsmässigt och regelmässigt, så tror jag det är viktigt att man har diskussioner. Ja. Och det svåra är att de flesta av de här diskussionerna kan man ha i sitt arbetslag med sina kollegor, med sina närmsta så. Men det här är ofta en sak som finns som rutin eller vana på enhetsnivå. Vi på vår skola brukar göra så här, vi brukar bla bla bla. Vi har aldrig haft övernattningar på skolan förut. Vi har inte fått det för räddningstjänsten. Men nu med ändrade brandregler och brandsystem och så har vi kunnat få göra det nu. Men vi har haft lägerskolor där vi åkt iväg någon gång per år. Det har varit så här, de som går i fyran och femman och så går i femman. Det har varit lite olika. Mm. Och då har vi haft som rutin att liksom, föräldrarna får arrangera allt. De barnet har ledigt för att vara supertydliga med liksom att det här är inte skolans svar. Så har vi åkt upp över arbetstid. Så har de varit på ett ställe kanske en timme härifrån. Då har vi sett vid skolan klockan 8 så har vi åkt tillsammans. Och så har vi varit där så länge som vi har kunnat utan att liksom dra över vår arbetstid. Mm. Och sen när vi då var där hängt så har det varit ganska mycket fria aktiviteter. För att det är det som ofta är nice. Man behöver inte ha så himla uppstyrt. Utan liksom att få tid att umgås utanför ett klassrum är nog så viktigt för grupper och för elever. Och även för de här liksom stärka de här relationerna mellan lärare och elev.
Mm, mm,
så jag tänker att det finns ett värde i det. När man jobbar med liksom elever som fortfarande behöver det. För att kunna liksom funka i ett skolsammanhang. Och jag förstår att det där kan variera väldigt, väldigt mycket beroende på vilken del av skolsystemet man jobbar i. Det var någon som twittrade det häromdagen. Det var någon som har skrivit någon ganska dålig krönika om kramar och praktiken runt kramar på jobbet. Och det var så här, what the fuck, vad är det? Och när läraren hade skrivit så här, varför i helvete skulle lärare gå runt och kramas med sina elever? Och det var någon så här högstadie gymnasielärare. Och man inser att det är en fullt legitim fråga utifrån den delen av skolans verksamhet. Medan om du tänker typ en förskollärare eller någon som jobbar med de allra yngsta så är det så här, ja, kanske finns det ett annat sätt att resonera. Är du med?
Ja.
Och det är samma liksom, alltså, utvecklingslinje från liksom A till B. Finns det någonstans när det kommer till behovet av att knyta undervisning eller relationer utanför klassrummet, utanför formella bedömningssituationer, tror jag också. Så där finns också en aspekt av det där du säger för emot och vad som händer och så. Och det komplexa tror jag är att man kan inte ha diskussionen bara på sin enhet. För då blir det folk som sitter och tycker istället för att diskutera med andra enheter och andra skolor och andra praktiker. Hur gör ni? Vad har ni för vanor? Vad har ni tänkt runt det här? Hur har ni resonerat? Och att man liksom, det tror jag är det mest systematiska sättet att röra sig framåt i den frågan.
Ja men absolut, och samtidigt så tycker jag nog att när du nu erbjuder dig stanna kvar på skolan över natten, allt vad det innebär i mervärde för eleverna, att vad de lär sig att sova borta, det kanske är liksom första gången som de får testa på lägerverksamhet, det här att vara borta från sina föräldrar, alltså hela den här aspekten, vad det gör med gruppen och vad man lär sig på det. Det här skapar, alltså det finns ett väldigt stort mervärde i hela den verksamheten. Mycket större än vad vi egentligen tror jag tänker. När det låter att de ska sova på skolan. Ja, men sova ska de ju ändå. Så finns det ett väldigt stort värde i det.
Ja.
Men det hade ju inte varit möjligt om inte du och dina kollegor hade ställt upp på att sova över den här och tagit av er sömn och er tid att styra upp och sova på skolan med dem. Och då tänker jag att som utifrån en skolorganisationsaspekt så behöver vi liksom vara väldigt, väldigt generöst tacksamma mot våra lärare som gör detta. Att det måste finnas en slags alltså det ska kännas en tax, alltså förstår du, att det måste finnas en från arbetsgivarens håll, jag ser gud vad bra det här är, du får det här och det här som tack för besväret, att det ska liksom vara någonting väldigt, att traktamente, ja det kanske man kan få, men man ska verkligen känna att det här är ett tack, förstår du? Och det ska inte tas för givet, för det är så mycket i skolan som, alltså hela skolorganisationen som bygger på att lärare brinner för sina elever, och det gör vi ju, det började vi ju med, alltså det här att jag våndas över att mina elever inte lyckas så som jag tänkt mig på ett prov, det är ju en form av engagemang, en slags liksom, och det kommer ju så nära våra elever, och det ska inte arbetsgivaren utnyttja, och jag tycker att när vi liksom har att vi har under väldigt många år naggat lite på det här engagemanget.
Ja, det är det verkligen.
Alltså så, vi har liksom att skolorganisationen har liksom cashat in det här engagemanget, ja, och liksom tagit det.
Man har fattat att det går att använda som liksom gummiband när organisationen inte riktigt går ihop.
Ja, och det är ju det vi ser i utbrändhetstal och i att, och sen så tänker man att lärarnas engagemang är det som ska lösa skiten åt organisationen som är
stark. Man märker det till sist också i ohälsa, även hos, ja, elever. Man märker, ja, det i ökad mobbning, man märker det i alla möjliga olika problem som dyker upp, för att det är de grejerna som till sist fallerar, och det är där det fallerar först.
Ja, man märker det i stolthet över sin skola. Bara tänk det mervärdet när vi fick sova över på våran skola och den läraren stannade kvar med oss. Det finns ju någon slags stolthet i det. Eller vi fick åka till Tyskland. Jag vet ju våra elever nu som fick åka till Tyskland. Det var ju så stort att vi kom till gymnasiet och det första vi får göra, vi läser tyska. Vi pratar om problemet att unga människor inte läser moderna språk. Alla valde att läsa ett år till moderna språk utav mina elever som åkte med till Tyskland, just för att de kanske får åka till Tyskland nästa år igen. Just, och det handlar ju inte om att de ska till Tyskland och röja, utan för att de såg att det var väldigt, väldigt roligt.
Ja, ja.
Och en morot. Och vi pratar om hur får vi ungar att läsa moderna språk. Ja, här var det ju ett väldigt praktiskt, konkret exempel. Men det kommer ju inte att bli några Tysklandsresor om vi inte har lärare som vill åka med dem.
Nej, och jag tycker det är ett supernice sätt att runda av. Jag vill bara lägga till en extra liten bilaga som man kan tänka in i det som en extra bonusgrej. Det är nämligen att det också kräver föräldrar som engagerar sig. Ja. Alltså på alla olika nivåer. Och det, man kan tycka så här, men det är deras förbannade jävla skyldighet att ställa för sina barn. Och liksom vill de att det ska bli bra, så behöver de hjälpa till också. Myndigheten i skolan kommer inte att supporta med allting som en skola kan vara. Utan liksom den extra plusset i kanten, det är deras jobb. Men det är också så att vi har ett samhälle idag där inte alla föräldrar är beredda att ställa upp på det sättet. Det är en del som Tommy Falkenell är rätt rejält så fort de förväntas göra någonting överhuvudtaget, oavsett vad det är. Så de som också säger, nej men skit i dem, vi kommer hjälpa till. Vi ställer upp, om det allt är från att liksom samordna anmälningar till att vi kommer ut och kör disken en fredagkväll efter middagen eller whatever. Liksom. Det är också folk som förtjänar en liten golfapplåd. I det också faktiskt. Som en bilaga, slut på parentes, tillbaka till huvudavförhandlingar. Jag håller med dig Karin, det är en bra början, en bra slut. Det blir ett avsnitt av det här också. Nu ska jag klippa det här fort som fan. Sen ska jag sova.
Gud, så härligt för dig. Och jag ska gå på Liseberg.
Åh, du, det är inte roligt. Vet du att jag åkte Helix för första gången för ett tag sedan? Det är kanske det sjukaste upplevelsen jag varit med om. Har du åkt den någon gång?
Ja, och jag alltså, tål jag inte det.
Jag fattar ingenting. Jaha, eller den nya som har bytt, som alltså, jag blackoutade totalt. Det första som hände när jag gav, jag gick med några andra som jag var där med. Och de var såhär, åh, jag blev så dålig på den här bilden hon tog. Jag bara såhär, vilken jävla bild, jag såg inte att hon tog någon bild. Och sen helt konsekvent var såhär, när vi kommer till den här kurvan, man åkte sådär, så jag bara, jag har inga minnen av det överhuvudtaget. Jag minns ingenting av den erfarenheten. Jag kan bara inte rekommendera det, om du har möjlighet.
Ja, nej, men jag har åkt allt utom just den nya Börjedalbanan. Ja. Nej, jag har inte åkt den här gungsaken, för det klarar jag inte av.
Nej, det är inte jag.
Men sen är jag ju gammal, Jakob, du glömmer det. Så numera får jag gå och hoppas att jag inte kräks av att jag tittar på karusellen.
Ja, nej. Du ska åka den nya, den heter Valkyria. Den åker du, och så pratar vi om det i början på nästa podcast. Kära lyssnare, tack för att ni var med oss ännu en vecka. Ha det tack.
Hej, hej! Det här är Skolsverige. Yeah.